Kärleksdrycken av Mary Stuart. Översättning av Ann Henning. Inläst av Nina Pressing för Saga. Till minne av min mor och far med kärlek och tacksamhet. Kom in i denna förtrollade skog, du som vågar. Löven kan ej skada dig. Mer än vågor simmar den. Lyft ditt hjärta upp med lärkan. Din fot i frid med mark och mask. Må du fara väl. Darra endast inför mörkret, så förlorar de sin skepnad. Tusende ögon under kåpor som trollbinder dig. Kom in i denna förtrollade skog, du som vågar. Georg Meredith, Skogen, Western Maine. Kapitel 1. Jag tror nog att min mamma skulle ha kunnat bli häxa om hon hade velat. Men så träffade hon min far, som var en hängiven präst, och han utplånade det mesta av hennes personlighet. Från att ha varit en potentiell Morgan Le Fay krympte hon till en engelsk kyrkoherdefru och styrde sin församling på ett sätt som var möjligt på den tiden, för över 50 år sedan, med en järnhand som inte ens doldes av en silkesvante. Hon behöll sin dominanta hållning, sitt livliga sätt samt något liknande grymhet i sin totala brist på förståelse inför svaghet eller inkompetens. Jag fick nog en ganska hård uppfostran. Det skulle jag tro hade hon också fått. Jag minns ett foto av min mormor som jag aldrig lärde känna, även om bilden av henne hade en skrämmande effekt på mig under hela min barndom. Åtstramat hår, genomträngande blick och hårt sammanpressade läppar. Hon hade levt i vildmarken i Nya Zeeland och visat prov på all den hårdhudade styrka som krävdes av en pionjär på den tiden. Hon var skicklig på att bota sjuka. I en annan tidsålder skulle hon betraktas som en klok gumma eller rent av häxa. Hon såg sådan ut. Min mamma, som var lik henne, även om hon såg bättre ut, hade samma förmåga. Hon var obarmhärtig mot de friska och tyckte principiellt illa om andra kvinnor. Hon var likgiltig inför barn och djur, men visade samtidigt ändlöst tålamod med spädbarn, och hon var en ypperlig sjuksköterska. Ett par generationer tidigare skulle hon ha burit omkring gelé och soppa till församlingens välförtjänta fattiga. Men den tiden var över, och istället ledde hon arbetsgrupper i vår by och lagade sylt och gelé som hon sedan sålde. Vi behöver pengarna, och förresten uppskattar folk inte när de får det gratis. När det inträffade en olycka i gruvan var hon alltid på plats med min far och byns läkare och gjorde en lika stor insats som dem. Vi bodde i en ful, dyster by invid en kolgruva i norra England. Vårt hus var välbyggt men anskrämligt, alldeles för stort och mycket kyligt. Vattnet var kalkrikt, hårt och alltid iskallt. I sin ungdom hade mamma aldrig haft varmvatten, så hon kunde inte se någon anledning till att slösa pengar på att använda varmvattenbehållaren som satt bak till på den stora överdådiga vedspisen. När vi behövde varmvatten för att tvätta oss fick vi koka upp det i kastruller på spisen. Bada fick vi göra en gång i veckan i 5 centimeter ljummet hårt vatten. Kol var dyrt, 1 pund för 1 ton, men prästgården och kyrkan fick sin elektricitet gratis, så i mitt arktiskt kalla lilla rum högst uppe i huset fick jag ibland lov att hålla kylan stången med en liten elektrisk kamin. Jag kan inte minnas att jag någonsin hade händer och fötter fria från kylknölar. Detta räknades inte som en åkomma utan bara som en svaghet som följaktligen borde ignoreras. Prästgården var belägen i ena ändan av byn, isolerad bortom kyrkan med en stor omgivande trädgård. Där min far med den gamle kyrkvaktmästaren till hjälp, jag är bra på att gräva, jag är så illa tvungen, tillbringade varje stund han kunde avvara från sina församlingsplikter. På ena sidan av vår trädgård löpte stora vägen. På de andra tre sidorna omgavs vi av kyrkogården. Tysta grannar, brukade vi säga, och det var de minsann. Jag minns inte att jag någonsin stördes av tanken på alla lik som låg begravda så nära oss. Och vår vanliga genväg till byn gick igenom det äldsta gravfältet. Men det var en trist miljö för ett ensamt barn. Och min barndom var nog minst lika dyster och tröstlös som systrarna Brontes kalla uppväxt i Hayworth. Det hade inte alltid varit så för mig. Jag hade min egen lilla gyllene tidsålder att se tillbaka på. En kort period av drömlika dagar som hjälpte mig att stå ut med barndomens verklighet. Tills jag var 7 år gammal hade vi bott i en liten by med cirka 200 invånare. Det var en obetydlig liten församling och vi var mycket fattiga. Men det var en vacker plats. Fars arbete var föga krävande och huset var litet och hemtrevligt. Den prästgården var mycket gammal, låg och vit med vita rosor klättrande över farstubron, murgröna klädda väggar, rabatter med luktvioler. Det fanns ett lusthus